En podcast från Aftonbladet.
Hej, du lyssnar på en undran till, vår frågeversion av en runda till som vi skickar ut i etern och rymden och era spelare varje måndag. Vi, det är jag, Olivia Svensson, och vår inrikespolitiska kommentator My Råväder.
Hej.
Det har varit en lång, lång skön helg, men politiken sover aldrig som bekant.
En underbar helg.
Den har varit så lång som man nästan kände att kan inte den bara glida sömlöst över i någon form av sommarsemester? Vad är de här veckorna nu? Någon slags sträcka som vi bara ska klara av. Men det är ju valrörelsen då, My.
Mm.
Vi taggar igång.
Det är en annan slags livskvalitet.
Absolut, en väldigt viktig livskvalitet. Och det här med kvittningssystemet, har vi glömt det? Nej, det har vi inte. Kvittningssystemet som omkullkastat de senaste veckorna har gjort er lyssnare väldigt nyfikna. Vi har fått in flera frågor kring det här, så då tänkte vi att ja, men vi lyfter två av dem idag. För det har inte löst sig än, My, när vi spelar in det här.
Det är inte löst, nej.
Nej. Vi börjar med den här frågan. Hej! Riksdagen är ju inte bara sammansatt utifrån partiernas valresultat, utan har väl också en geografisk representation?
Ja, sa jag.
Mm. Omfattas eller omfattades den geografiska dimensionen på något sätt i kvittningssystemet? Finns det exempel på frågor där den geografiska representationen haft större betydelse än den partipolitiska i riksdagen? Med vänliga hälsningar, Elin Andersson. Ja, My, geografi. Vad säger vi om den geografiska dimensionen och det här kvittningssystemet? Hur hör de ihop?
Ja, de hör inte ihop, som jag förstår det. Utan kvittningssystemet är ju en överenskommelse mellan partierna, alltså en informell överenskommelse. Där man kvittar person mot person. Och även om jag måste säga att jag är väldigt imponerad av Elin som ens har tänkt den här tanken.
Ja, du hade inte gjort det.
Nej, men den kittlade mig när den dök upp.
På vilket sätt? Varför?
Ja, men jag har... Åh gud, här har vi hålet.
Det är dags i måndag.
Ja, men jag har alltid tyckt att det var väldigt intressant med det här med representation i riksdagen. För det som är den geografiska aspekten, det är ju att riksdagsledamöterna är ju då invalda och representerar sitt valdistrikt. Och det ska då representera de olika delarna av Sverige utifrån folkmängd. Och det har varit uppe för debatt vid flera tillfällen. Ett tillfälle som jag då djupt har engagerat mig i. Och det är ju att man försökt göra en regionreform. Man har ju försökt göra det flera gånger i Sverige. Men den enda som egentligen lyckats är ju Axel Oxenstierna på 1600-talet.
Det är länge sedan. Det är inte igår.
Det är inte igår. Men då har ju den här diskussionen också funnits om man skulle göra det, vad det betyder för representationen. Och det finns en annan diskussion som också har koppling till det här, och det är ju hur många riksdagsledamöter man ska ha. Och då har ju också en fråga där varit om man skulle minska antalet riksdagsledamöter. Och det man gör då är ju att man också skulle minska representationen av geografiska delar i Sverige. Eftersom om man har färre riksdagsledamöter så skulle ju valkretsar som har mindre befolkningar inte kunna ha en riksdagsledamot och inte då representeras i riksdagen. Och det här har ju böljat fram och tillbaka. Just nu kanske det inte är världens hetaste debatt. Men sånt här har ju dykt upp när man till exempel då har försökt genomföra regionreformer. Man har försökt det på 90-talet som ju lyckades i viss del. Man enade Skåne, som jag vill kalla det. Och sen så sammanförde man ju de olika länen i Västra Götalandsregionen. Där Skaraborgs län ju var den som drog det korta strået, eftersom Skaraborgs län inte längre finns, och där fanns en väldigt stark identitet i det. Men vi ska inte gå in i det här med regionreformer. Man försökte ju en också på 10-talet, alltså den förra socialdemokratiska regeringen försökte sig på en stor regionreform. Man vill effektivisera då hur regionen sköts. Och det funkade inte, för att, och det är det här som jag egentligen tycker är också intressant. Dels representationen, men också att det finns en väldigt stark kulturell identitet kopplat till den landsdel du kommer ifrån. Och då var det flera regioner som satte sig på bakhasorna. Halland till exempel, Jämtland, alltså regioner som kanske skulle ätas upp av någonting större men som har en stark identitet. Man har ju sett Skaraborg och sett vad som har hänt. Och man har tyckt att det vill man liksom inte vara med om, så den regionreformen föll då. Så nej, men så det finns ju liksom en representation här då som är kopplat till riksdagsledamöter, för att cirkla tillbaka till det som var frågan.
Just det. Mm. Men har geografin i övrigt någon betydelse för arbetet i riksdagen? Man sitter ju utplacerad efter var man kommer ifrån i kammaren.
Man sitter på sin bänk, så man sitter på Skånebänken eller Stockholmsbänken eller Värmlandsbänken. Och det som det skulle kunna göra är väl att det finns ju relationer i riksdagen mellan politiker från olika partier, för att man sitter bredvid varandra och tillbringar väldigt lång tid tillsammans. Bland annat ett sånt uppmärksammat par var ju Annie Lööf och Jimmie Åkesson.
Som satt bredvid varandra.
Som satt bredvid varandra för att de båda var invalda för Jönköpingsbänken.
Hur kan de vara invalda för Jönköpingsbänken när Jimmie kommer från Sölvesborg?
Precis, för där är ju en annan aspekt i det här, och det är ju att traditionsenligt så väljs man ju in då från sitt hemdistrikt, alltså där man bor. Och då handlar det ju om att man har ju det här upplägget att man som riksdagsledamot sitter i riksdagen tisdag till torsdag. Och sen så de andra dagarna, måndag, fredag till helgen, ska man då vara i sitt valdistrikt och kampanja och förankra politiken hemma, känna av vad folk intresserar sig för. Ja, men du vet, det som politiker gör. Men det är inte, alltså det finns inga regler för det egentligen. Så när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010, den mandatperioden 2010-2014, då bodde ingen av, i stort sett, jag har för mig att det var ingen av deras riksdagsledamöter i sitt valdistrikt som de var invalda för.
Nähä.
Och det handlar ju om att, precis som det här har hänt då, till exempel med Jimmie Åkesson i Jönköping. Det handlar ju om att man vill ju sätta sina toppolitiker, så de man verkligen vill ha in i riksdagen, på en lista där det finns ett sånt väljarunderlag så att man får ett riksdagsmandat. Mm. För det räknas ju efter hur många väljare du får det i valdistriktet. Så då kan man ju sitta på flera olika listor. Så Jimmie Åkesson då på den tiden hade de ju bara en riksdagslista. Nu har man ju med sig lokala listor. Men då sitter han, och han kanske fortfarande gör det. Jag vet faktiskt inte hur det ser ut i det här valet.
De, men hur kommer det sig att han hamnade just i Jönköping?
Men de hade väldigt starkt stöd. Okay. Och det var lättare för Sverigedemokraterna att ta ett mandat i Jönköping. Då vill man ju, Ebba Busch står ju också på Jönköpingslistan.
Nej, men vad är det som sker?
För att man vill ju att man ska komma in i riksdagen, alltså partiledaren måste komma in, och de kanske bor eller kommer från någon plats där de inte har lika starkt stöd. Så det, det var ju en annan fråga här som handlade om det någonsin har påverkat politiken. Och det vet jag faktiskt inte. Det kanske är någon historiker som vet det.
Där den geografiska representationen haft större betydelse än den partipolitiska.
Ja. Mm. Alltså ett hål som jag hamnade i.
Ett till. Ett av dina många.
Ja, det här är faktiskt grovt. Och jag ber om ursäkt för min personlighet. Men,
är det en triggervarning till och med?
Ja, det, verkligen. Så alla ni som tycker att jag pratar för mycket om Skåne, och ta en liten paus.
Nej, men nu ni ska lyssna extra noga, säger jag.
Så här är det. För typ jättemånga år sedan, alltså 10 år sedan kanske, så fick jag en fråga i en annan podd som var att i Edvard Perssons sång Vi klarar oss nog ändå, en sång som alla skåningar känner till, så finns det ju en versrad som är ute i självaste riksdagen på skånska, de slåss för de flesta utav dem har kommit från oss.
Okay.
Och det var någon som frågade så här: har det någonsin varit så att det finns att Skåne har haft alltså flest riksdagsledamöter?
Ja, bra fråga.
Och då tillvingade jag fruktansvärt mycket tid att liksom gå igenom alla riksdagslistor i modern tid för att se om det någonsin har varit ett överslag av skåningar.
Ett viktigt gräv, kan vi säga.
Svaret var tyvärr nej.
Nej, okej. Okay. En besvikelse.
Nej, men för att handlar ju om folkmängd. Så det är ju klart att liksom, Stockholm har ju flest.
Nu är det så. Flest. Och vi bor här också, två skåningar. Så vad ska vi säga?
Jag är både en stockholmare och en skåning. Så att den geografiska representationen, jag vet faktiskt inte om den någon gång har påverkat politiken i sig. Att man röstar olika, att liksom partier sluter sig kring sin geografiska tillhörighet istället för sin partipiska. Jag tror inte det. Men jag kan ha fel, någon får höra av sig i så fall. För att partipiskan i riksdagen är ganska stark.
Det finns inga grupperingar i riksdagen som handlar om att man kommer från ett visst ställe. Eller, förstår du hur jag menar? Att man, alltså, man till exempel hänger över partigränserna för att man råkar komma från...
Jo, det tror jag sker jättemycket.
Småland.
Ja. Absolut. Det fanns ju ett annat radarpar i riksdagen som hamnade i bänkarna bredvid varandra och som var från olika partier. Det var ju Maria Färm från Miljöpartiet som var en profilerad miljöpartist. Och Jessica Rosenkrantz som nu är EU-minister. De som jag också uppfattade i barndomsvänner kommer från typ Skanör i Skåne, båda två. Och hamnade då på samma bänk. Och det fanns en annan relation än bara den här partipolitiska relationen. Så att det finns flera sådana exempel.
Vi har ju fått in fler undringar om det här kvittningssystemet och den här kommer från en lyssnare som vill vara anonym. Riksdagsledamöterna har ju valts in till riksdagen för att göra ett jobb. De ska representera oss väljare och en stor del av jobbet handlar ju om att rösta i voteringarna. Varför är man då frånvarande så pass mycket som de är? Att man vabbat eller blir sjuk kan man ju inte rå på och det kanske är så att en vabb inte ska vara det som avgör Sveriges framtid. Men då kanske man inte ska vabba den dagen eller lösa någon form av alternativ.
Jag förstår att den här personen vill vara anonym.
Barnpassning. Om voteringen är tisdag och onsdag varannan vecka kan det ju inte vara så svårt att planera schemat så att man kan närvara. Ja, My, vi har varit inne på det här förut i avsnitt innan. I tidigare avsnitt, hur svårt ska det vara egentligen?
Ett, det finns alltså en förskola i riksdagen för riksdagsledamöternas barn.
Ja.
Där man kan lämna in sitt barn. Sen,
gör folk det då?
Jag tror ibland om det är väl kris då.
Är det någon form av så här som finns på det här gymmet Sats? Att man lämnar
Nej,
in sitt barn någon timme?
Jag tror att det är lite mer avancerat.
En förskollärare?
Jag vet faktiskt inte hur det funkar.
Nej.
Jag tror att det är mer barnpassningsaktigt. Ja. Och det kan ju vara väldigt svårt att lämna in sina barn till okända personer. Måste jag säga. Jag tror inte att jag hade lyckats lämna in något av mina barn till en okänd barnpassare på mitt arbete.
Men det finns i alla fall.
Det finns. Och svaret på frågan, hur svårt ska det vara? Nej, det är väl det som de flesta har ställt sig de senaste veckorna. Det behöver ju inte, alltså hur svårt kan det vara? Nej.
Nej, och den frågan, hur svårt kan det vara, för ju in på frågan, är riksdagsledamöterna för bortskämda?
Ledande fråga svar ja.
Ja, för det är ju det man läser in i vår kära anonyma brevskrivares tankar.
Ja, men jag måste...
De tjänar så ohemult mycket pengar.
De tjänar över 80 000 i månaden och sen så får de ju massa annat över det. De får liksom fria resor, fria övernattningar, de får extra pengar om de gör andra saker. Så typ sitter i ett utskott eller är liksom ett utskottspresidie kanske det.
Betalda boenden, ja. Tillägg...
Ja, och samtidigt måste jag säga här, det finns många riksdagsledamöter som jobbar otroligt hårt. Alltså det här är ju inte ett 9-5 jobb, det är ju ett jobb som tar över hela ditt liv.
Man är
utsatt för mycket, man är borta från sina familjer. Alltså det skulle jag själv tycka var helt fruktansvärt, jag förstår.
Fast då har de ju valt det här jobbet.
De har valt det, det är ju också, men de har ju också, det är ju också liksom en... Ja, det här brukar de själva säga, men någon slags värnplikt för demokratin. Nej, men jag måste säga att jag har ändå den högsta respekten för att det här arbetet som de gör.
Men
ibland kanske det är... Jag förstår att det också sticker i ögonen. Man tjänar jättemycket pengar, man gör det här. Och man kan faktiskt välja att inte göra särskilt mycket i riksdagen. Det finns de som inte gör det. Det finns de som har hög frånvaro. Kanske inte 100% anledning. Ja, men Jimmie Åkesson har ju ändå en anledning. Och Magdalena Andersson har också ganska hög framvaro. De två är ju partiledare. Jag skulle säga att de har en anledning, men det finns också riksdagsledamöter också. Som
men de är också väldigt mycket i Stockholm, med mig. Både Jimmie Åkesson och Magdalena Andersson. Visst, de är ute i landet, men de har ju också ganska många plikter som är förlagda till huvudstaden. Om man säger varannan onsdag. Menar du att du inte kan stoppa in det i ditt schema då?
Nej,
de körde överallt av Säpo ändå.
Det är väl det som har varit frågan de senaste veckorna. Att ska det inte gå och göra det i alla fall? Och ja, nej men...
Kan de vara med digitalt? Ska vi behöva digitalisera
nej,
den här processen?
Nej. Nej, men så det är ju klart att jag tror att det är ganska nyttigt att det ändå är en diskussion kring hur ska det här arbetet se ut? Hur mycket ska man, kan man förvänta sig att en riksdagsledamot gör? Det tycker jag ändå är en nyttig diskussion. Och jag förstår att människor har ställt sig den här frågan de senaste veckorna. Sen vill jag också säga att jag var ju i riksdagen den här voteringen när alla var tvungna att komma dit.
Just det.
Och jag måste ändå säga att de flesta riksdagsledamöter jag pratade med klagade absolut inte på att behöva vara där. Utan de flesta sa ju ändå så här, ja, det här är vårt jobb. Så nu behöver vi vara här och då är vi här. Det är egentligen bara partiledarna som kan tycka att det är lite mer problematiskt. Vad jag hör i alla fall, hur liksom människor pratar om det. Så det tycker jag också, att det är inte så att de sitter och klagar nu på att de behöver göra det. Sen kan det vara opraktiskt om någon är sjuk eller behöver vabba. Alltså, det finns ju liksom egentligen inga system för att varken vara sjuk eller ta hand om sina barn eller vara föräldraledig om man är...
Nej, men det är därför vi har det här kvittningssystemet ju.
Det är därför vi har
kvittningssystemet. Och varför har vi då inte fått en lösning på plats? Det är ju den 18 maj idag.
Ja, det är väl också någonting man verkligen kan fråga sig.
Det var länge sedan det här började dra sig.
Det också... Jag vet inte, jag tror att du och jag är lite samma här också. Alltså möten där man inte lyckas lösa problem, det är ju det mest, det är ju det störigaste som finns.
Men då känner jag, då vill inte jag ens gå dit. Nej, jag tror exakt. Att det inte kommer att liksom leda till någonting.
Nej,
vi jobbar ju också ganska ofta med ganska liksom korta ledtider på vår arbetsplats.
Ja.
Vi fattar beslut ganska fort och vi stökar undan projekt. Vi har inte så där jättemånga långbollar. Det tycker jag är väldigt skönt.
Mm.
Det skapar liksom också en väldigt kreativ arbetsplats. Jag förstår att politik fungerar på ett helt annat sätt och att det ska göra det. Men då kan man ju tycka att den här mötesformen, den borde de liksom klara av. De borde åtminstone hitta ett system som funkar framåt. Vem kan vi skylla på för att vi fortfarande inte har ett system på plats?
Att det är valrörelse.
Okej. Okay. Men det här är ju också ganska viktigt för valrörelsen, att de fattar beslut.
Ja, men partier blir väldigt stela i valrörelsen. Alltså de ser till sitt eget hus på ett sätt som gör att det blir svårt att komma fram i olika frågor. Ja, vi får se. Jag har ju varit ledig ett litet tag nu. Vi får se.
Flera dagar.
nästan helt ledig, en lång helg.
När du har varit ledig kan jag säga att politikerna har varit ute och knackat dörr. För nu är dörrknackandet i full gång.
Det.
Vet du hur många villor Benjamin Dosa har avverkat i helgen?
Nej, men berätta. Har han berättat det på sociala medier?
Det har varit väldigt, väldigt många. Det är det enda jag ser nu, att de är ute och knackar dörr. Ja.
Det är ju liksom valrörelsens stora backbone. Alltså det är liksom ryggraden i valrörelsen.
Jag skulle så gärna vilja se någon slags underbordsstatistik på hur många som faktiskt ändrar sin röst av att någon kommer att knacka på eller befäster sitt engagemang i ett parti.
Jag tror att väldigt mycket handlar om att man ska se till att människor inte hamnar på soffan i det här valet.
Nej, och det tycker jag är bra.
Mm.
Det tycker jag är...
Alltså personligen är ju dörrknackning min mardröm.
Jag har varit med om det flera gånger att ha knackat på min dörr. Och det är ju alltid väldigt spännande.
Du tycker det?
Jag tycker det är jättespännande.
Mm. Jag tycker det är härligt att bo i ett hus där det verkar som att inget parti har portkoden in.
Nej, men jag fattar inte hur de kom in. De har väl en sån här post?
Vet du, Nej, det har de inte. Det har jag frågat partier. De har inte sådana koder, utan det handlar om de har människor som bor i området som har kontakter som kan få portkoder.
Då vet jag vilket distrikt jag bor i. Men jag tänker
du bor ju i en jättestor förening, så det kan ju också vara det att det finns någonstans finns en,
ja, men det
en
det sosial
eller moderat som bor i din förening.
Det är det jag misstänker. Sen har vi faktiskt en undran till mig som inte handlar direkt om inrikespolitik, men som kan vara spännande att ta med i alla fall. Den lyder så här. Tjena, jag har en undran kring relationen mellan de olika mediehusen och deras politikreportrar / kommentatorer. Jag har en bild av hur dessa relationer lite ser ut som relationerna mellan partiledarna. Alltså att man har en god ton men inte ser sig direkt som vänner utan mer som kollegor. Eftersom man också är hårda konkurrenter. Är relationen densamma mellan journalisterna och uppstår det även samma typ av gruff, konkurrens och spel mellan de som ska bevaka makten? Med vänlig hälsning, Adrian. Det här tyckte jag var jättekul. Särskilt eftersom jag ofta står och tittar på ert gäng lite så här halvt utifrån. Nu bevakar jag också politik, men jag håller mig liksom lite grann precis i utkanten av ert gäng.
Och berätta vad du ser.
Jag ser att nästan alla som jobbar med politik här, ska säga som är bosatta här i Stockholm, som jag ser hela tiden.
Mm. Rikspolitiken.
Precis. Där är det ju så här, vilken tidning jobbar den här på nu? Vilken kanal jobbar den här på nu? För det är ju också så att många av de här personerna har jobbat på nästan alla mediehus och bytt jobb.
Absolut.
Efter några år så flyttar man till en ny tidning och så flyttar man tillbaka. Vissa har varit på sin plats väldigt länge. Men det innebär ju också att det är ett ganska tätt sammansvetsat gäng där alla känner varandra. Faktiskt. Eller har ju kanske någon gång jobbat ihop. Och har man inte jobbat ihop så har man lärt känna varandra i riksdagen. Så det är ju väldigt gemytlig stämning, får jag säga.
Ett intrikat nät av nära relationer.
Ja, men faktiskt. Mm. Det är alltid väldigt god stämning, upplever jag. Och sen såklart att den här konkurrensen finns. Men jag tycker utifrån att det verkar som att det kan man ändå hantera på ett ganska trevligt sätt. Mm. Just nu i alla fall. Nu skriver vi 2026, så det var 1983, har jag ingen aning om. Men jag tycker det verkar fungera ganska bra. Nu får du berätta, hur är det?
Ja, men jag tycker det är roligt för att jag får den här frågan jätteofta.
Ja. Det är inte så konstigt, tycker jag.
Nej, kanske inte. Mänskliga relationer är ju det mest intressanta som finns.
Ja, visst.
Och jag kan ju bara tala för mig själv. Alla människor hanterar ju sina mänskliga relationer på olika sätt.
Visst.
Men jag har ju väldigt stor glädje av mina kollegor och andra politikreporter och kommentatorer. Och har haft alltid, tycker jag. Och precis som du beskriver här, alltså vi har ju jobbat med varandra i olika konstellationer på olika ställen över åren och funnits till för varandra genom sånt som händer genom livet. Glädje, sorg, skilsmässor, kärlek, barn, jobbiga situationer på jobbet.
Regeringskriser.
Vi delar ju många upplevelser eftersom vi har ett väldigt högintensivt arbete. Så om man ska debriefa någonting så är det här ju en krets där man har störst förståelse för hur man jobbar och vad som händer inom jobbet.
Du berättade innan vi började spela in här, så berättade du hur du hade pratat med en annan kommentator via sms om en situation som nyligen hade uppstått till exempel. Så nu i helgen, då jobbade ni ju inte ens en gång, menar jag.
Just det. Nej, precis. Så vi har ju, och sen är det ju klart att det finns olika nära relationer, men jag skulle nog ändå säga att jag har genom åren haft många, ja, väldigt bra samtal med mina kollegor också om politik. Alltså vi har ett levande samtal. Och sen är det väl också så här, när jag gick in i det här för ganska många år sedan, alltså min första valrörelse 2010 när jag jobbade, då var jag ju ny och ganska ung. Jag är inte jätteung, jag var yngre än nu. Ungefär 17 år yngre. Och då var det en annan stämning. Så jag skulle säga ändå att över åren så har den här liksom konkurrensen skiftat och blivit mindre. Jag tror att det är kanske för att det finns en större rörlighet och rörde man sig inte lika mycket. Och då var det väldigt konkurrens. Om någon kom in så var det helt uppenbart att någon annan behövde liksom flytta sig. Så att då var det mycket vassare armbågar, tycker jag.
Arbetsmarknaden har liksom gjort att ni har blivit...
Politik har blivit mer intressant. Det har funnits mer plats för olika fler och olika människor. Och sen så tror jag också att vi är en ny generation som inte riktigt har samma vassa armbågar. Jag vill ju inte säga att vi inte är väldigt ambitiösa. Eller att vi tycker att det är väldigt viktigt att jobba hårt och så. Det tycker ju alla. Men jag tror inte, som det ser ut nu, att det finns någon som tycker att det är jobbigt med andras framgångar. Utan jag uppfattar det som att det finns generositet kring det. Vilket ju gör att konkurrensen finns ju på en nivå, men den är inte på den mänskliga nivån.
Nej, är det inte lika roligt då på jobbet? Kan det finnas dagar då man träffas och så har någon gjort världens bästa avslöjande och så står personen framför dig självgod, inte alls ödmjuk?
Nej, men alltså vi har inga sådana självgoda, icke-ödmjuka personer i det här.
Jag ska prata med dig igen om några dagar.
Jag bara skojade. Vi är uppenbarligen väldigt självgoda och självupptagna allihopa. Och jag tror att det är väl det också som gör att vi
trivs så bra ihop. Gud, ni är så dysfunktionella, det är det jag hör. Det är därför ni trivs ihop.
Är inte det är det bästa. Jo. En stor grupp dysfunktionella personer som bara är passionerade kring en och samma fråga. Det är de man möts.
Nej, men ni är väldigt festliga. Jag uppskattar när jag träffar er alla på en och samma gång. Det är väldigt härligt.
Jag vet inte hur högt vi slår i verkligheten, men i vår egen lilla krets.
Men det är väl fint att ni är i bubbla. Ja. Nej, men det, jag älskar det jag hör. Och jag ser extra mycket fram emot Almedalen i år. När jag tänker på att det ska bli väldigt kul också.
Det
och hänga med
alltid
alla trevliga
kollegor. Ja, för du ska ju med. Vi kan göra, det kan vi göra en liten...
För första gången på flera här. År. Jag hade som PTSD efter ett par år i Almedalen. Så jag kände att nu tar jag en paus. Faktiskt, det här är helt sant. Så de senaste, vad är det, 2-3 åren så har jag inte åkt i Almedalen. Men nu är det dags.
Nu är det dags. Och det kommer bli podd extravaganza.
Vi ska podda varje dag från Almedalen. Så det kan ni se fram emot.
Och man kan skicka in, tänk på det när ni lyssnar på under Almedalsveckan, att skicka frågor till oss då, så kommer vi bara ta det löpande. Det kommer vara podd varje dag.
Ja, det ska bli jättekul.
Det kommer bli toppen.
Ja, jag ser fram emot det. Mm. My, vi har faktiskt några sekunder kvar. Jag vill bara, Adrian hade faktiskt en till fråga. Så nu får du den också.
Ja, jag vet.
Kan inte My bara snabbt berätta hur det var att medverka i Dips? En väldigt finissig och oväntad överraskning. My, du får berätta först vad Dips är för de som inte tittar på SVT-serien Dips.
Det är en otrolig satirserie som handlar om utrikesdepartementet.
Mm. Med bland andra Marie Agerhäll och Christian Lok.
Jesper
Rönndahl.
Det är ju Marie som har skrivit och regisserat den här serien. Det är ju tredje säsongen nu. Jag har ju faktiskt varit med i säsong 2 också, som mig själv.
Och nu var du också med som dig själv, som en reporter från Aftonbladet som ställde jobbiga frågor inne på Gröna Lund.
Precis.
Ja, hur var det då?
Det var jätteroligt.
Mm. Jag tyckte det var jättebra.
Ja, det var nog klippt så, för att när jag såg det första utkastet av
bara ta av emot min komplimangen nu. Bara ta emot komplimangen.
När jag såg det första utkastet på min scen så var jag så här, det är ändå vänskap att jag får komma hit och bara vara världens sämsta statist. Mm. Men det var mycket bättre klippt i slutversionen.
Gud, det är ungefär som jag jobbar med den här podden. Vi är så mycket bättre när jag har klippt klart den. Vi klipper bort trams, som vi hinner säga, emellan.
Inte så mycket trams. Nej. Vi måste väl säga att det mesta går ut. Men om man tycker det är tråkigt att inte höra oss smacka och hosta och sånt, så är det ju...
Precis, det är det ni ska veta om oss. Att vi hostar lite mer än vad, än vad det låter här. Precis. Ja, men vad kul. Hoppas du får se dig i säsong 4 också.
Det var jätteroligt.
Ja,
men det var också mycket svårare än... Skådespeleri är så mycket svårare än man tror för mig.
Så blygsam.
Nej, jag är faktiskt helt fruktansvärd. Varje gång tänker jag så här, hur svårt kan det vara? Varje gång jag är med om det tänker jag så här, mycket svårare än jag trodde.
Vi får se om du har en helt annan karriär framför dig i
framtiden.
Absolut
inte.
Vi får se. Vi fortsätter i alla fall podda om politik, för det tycker vi ju ändå att vi kan klara av, eller hur?
Där bottnar jag.
Ja, där bottnar du verkligen. Vi hörs ju igen på torsdag, så du får tillfälle att bottna även då i en runda till. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.